Det är måndag, första slaget efter 12 i maj, höll jag på att säga, en helt fel månad. Stefan Winiger heter jag och vi ska tala om ljuset i coronatunneln eller lätta på coronatrycket eller restriktionerna eller vad ni vill använda för liknelse i det här sammanhanget. Vi väntar ju besked här i Finland när skolor ska öppnas och så vidare. Det vet vi den 13, men framförallt också om andra, hur i detalj det går till, vilka andra restriktioner blir kvar och vilka som förlängs. Hur gör andra länder? Vi ska diskutera här med Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien. Välkommen Kristin.
Tack så mycket.
Vi har med oss Johnny Sjöblom från Tyskland, det stora landet som vi alltid tittar på och undrar hur gör de. Hej Johnny.
Hej, hej.
Och med oss har vi också Gustav Antell i Estland, i Tallinn. Välkommen Gustav.
Tack, tack.
Vi väntar på att få åka till Tallinn snart och undrar hur det går för alla estländare som vill komma hit och jobba till sina jobb. Det ska vi tala om alldeles strax. Vi börjar här nu med Italien. Kristin Sandberg, Italien var väl ett av de värst drabbade länderna globalt och kanske får man väl fortfarande säga hårdast drabbat i Europa. Idag släpps italienarna ut, delvis i alla fall. Vad händer? Berätta.
Ja, efter 8 veckor då, stängdes ner den 11 mars så får vi gradvis börja gå ut igen. Men som framförallt händer idag, den största skillnaden, det är att 4,4 miljoner personer kan gå tillbaka till arbetet. Det gör de främst inom tillverkningsindustrin, industri, bygg och handel som är relaterat till de sektorerna. Det här innebär att de flesta som går till jobbet idag är män, 75% och 50% av dem är, eller de flesta är över 50 år. Och det är också en liten paradox i det här, eftersom industrierna är koncentrerade i norr så går de flesta som går till jobbet idag gör ju det i de här hårdast drabbade regionerna. Kollektivtrafiken har börjat rulla så många behöver åka buss och tunnelbana till jobbet. I övrigt så förutom de här nödvändiga inköpen, läkarbesöken och förflyttningarna till arbetet så får man nu gå och besöka sina släktingar. Det är en grupp av anhöriga som har ringats in, något som också har kritiserats för att man får inte besöka sina vänner då, så om man inte har de här kärnfamiljen så fortsätter man vara ganska isolerad om man är ensam. Parkerna öppnar upp, man får ta en promenad med barnen. Man kan också ge sig ut, springa och cykla. Även professionella som håller på med individuella sporter sätter igång och tränar. Sen är det många som åkt hem idag också. Man får inte röra sig utanför sin region fortsatt. Men man får åka hem om det är så att man till exempel fastnade i Milano. Så att det var många som tog första tåget i morse söderut mot Napoli har jag sett. Det man inte har pratat om här än, det är skolorna. Eller man vet att skolorna kommer inte att öppna. Öppnar de så gör de det i höst. Och det är inte helt säkert att de ens då öppnar fullt ut. Så det är väl det som skiljer mest tror jag, från övriga länder.
Ska gärna återkomma till det. Ska vi ta en liten överblick också från Tyskland, Johnny Sjöblom. Är det också öppna upp dagen idag eller just nu?
Det är det nog inte. Det går så här, ska vi säga, sakta framåt. Och det som nu präglar Tyskland i synnerhet är det att man börjar ha lite svårt att ha någon överblick över de restriktioner och de lättnader av de restriktioner som egentligen är i kraft. Det här hänger ihop med det att det är varje enskild delstat som har beslutande rätten i de här frågorna. Vi har ju 16 delstater så det är ett lapptäcke av beslut hit och dit kan man väl säga. Talar man helt allmänt om hela landet så kan man säga att de begränsningar som gäller rörligheten som har varit i kraft tidigare, de är fortsättningsvis i kraft den här veckan ut åtminstone. Det handlar bland annat om det att man då inte får röra sig i grupp utomhus, det är max 2 personer, eller om jag går ut får jag träffa en person som då inte är från samma familj eller samma hushåll. Så de här restriktionerna är i kraft fram till söndag, åtminstone på onsdag ska man här i Tyskland på nytt ta ställning till att hur man ska gå vidare. Men som sagt, de här delstaterna, så de går också lite i egen takt i de här frågorna. Att vi har till exempel delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland som redan nu under veckoslutet gick in och beslöt att man får träffa 5 personer utomhus. Och det här är då mot alla andra delstaters riktlinjer för tillfället, och det här beslutet har också fått en hel del kritik just därför att man försöker hålla de här reglerna på något sätt enhetliga, men det är mycket svårt då, ska vi säga, vissa delstater till och med vill kanske lite konkurrera med det här att vem är först att öppna upp. Men att som sagt, på onsdag så ska man igen då under ledning av förbundskansler Angela Merkel diskutera och försöka dra upp gemensamma riktlinjer för hur man ska gå vidare. Tar vi helt konkret vad som ändrar hos oss idag, så är det att frisörerna igen får hålla öppet, men att om håret är långt och man vill gå och klippa sig, så är det inte så enkelt kanske som det låter, för att de flesta frisörer är fullbokade för många veckor framöver.
Mm. Många tyskar ser ut som rölletroller just nu, förstår jag då. Det här är Gustav Antell, vårt närmaste utland, åtminstone härifrån södra Finland, Estland. Där hade vi en intressant diskussion här om veckan för de lyssnare som minns att Estland gör i stort sett har vidtagit väldigt snarlika åtgärder till om man jämför med Finland. Men hur tänker man kring att öppna upp?
Det också kan man säga, diskussionerna är som i Finland, och man kan nästan säga att vi tittar väldigt mycket här i Estland på hur Finland gör och väntar på dagens besked från Finlands regering. Annars är det också, jag lyssnar på Jonny, likheter. Det här är ett litet land och hela landet följer samma regler, men den här 2+2-regeln har varit väldigt strikt här. Det vill säga just att man får bara träffa en person utomhus, förutom familjemedlemmar, då hålla 2 meters avstånd. Och det har jag nu förstått, den 17 maj, det här undantagsreglerna gäller nu till den 17 maj, men den här 2+2 kommer antagligen att fortsätta längre än så. Mm-hmm. Det som vi nu diskuterar, eller som regeringen idag ska diskutera, är att kanske redan om en vecka öppna köpcentren. Det vill säga, fristående butiker har fått ha öppet hela tiden så länge de kan följa det här 2+2-reglerna. Men köpcentren har bara fått ha matbutiker och apotek öppna. Så det är väl egentligen den diskussionen som förutom att vi väntar på Finlands besked idag, som är mest aktuellt.
Hur gör ni hur är läget med skolorna i Estland?
Skolorna har man tagit beslut att från och med då den 18 maj så får skolorna själva välja hur de gör. Och det finns dock ett par saker. De som skriver studenten i Estland, skriver man studenten i månadsskiftet eller slutet av maj, början av juni. Så de ska få komma tillbaka till skolorna plus niorna, som då också förbereder sig för inträdesprov till gymnasiet. Och sen ska också alla de elever som på något sätt har försvunnit i distansundervisningen, som lärarna inte har lyckats godkänna så här långt, så de ska beredas möjlighet. Dock så att grupperna inte får bli för stora. Jag tror att den senaste siffran var 10, men den har lite varierat. Så det är upp till skolorna själva. Det är förstås en intressant diskussion i sig.
Mm. Intressant att höra. Då har vi en liten överblick här hur det går här på de här 3 länderna som vi har representerade här i slaget efter 12. Det här, jag tänkte fortsätta lite på skoltemat här. Kristin Sandberg, du nämnde alltså att Italien, tänker man, vet man redan nu att det här, om så blir det först i höst. Här hos oss, här i Finland, har man diskuterat väldigt mycket det här om barnens, att hur viktigt är det här rätten att gå i skolan och de barnen som liksom nu inte har kontakt med andra vuxna utanför den egna familjen, eller liksom sitter ensamma med någon slags dator hemma och ska förväntas sköta och ha lite stöd, skolan, och ha väldigt lite stöd. Hur tänker man kring det i Italien?
Ja, alltså från början så var det som att det hände någonting positivt, eftersom teknologin är inte lika liksom allmänt använd i Italien som i norra Europa. Så att det var någonting positivt, liksom, att man alla tvingades att anpassa sig och distansundervisning kom igång på över 90% av skolorna. Men det som har framkommit sen är ju att det finns liksom jättemånga familjer, kanske pratar om någon miljon barn, som inte får tillgång till distansundervisning för föräldrarna antingen inte råd att betala internetavgiften varje månad eller har helt enkelt inte en dator eller en surfplatta som man behöver för att kunna följa med. Andra har ju undervisning på kvällarna eftersom föräldrarna använder datorn under dagen och arbetar hemma och sen kan lämna den till sina barn. Så lärarna har delat in alla klasser i grupper. Liksom. De kör på morgonen och så en grupp efter klockan 6 på kvällen. Det är ju inte heller helt... eller de bästa förutsättningarna. Det man tror till hösten har jag försökt... kika på, det är väldigt osäkert, men det man tror är att det kommer bli någonting liknande, så det finns inte så mycket utrymme utanför skolorna så man kan ha undervisning ute, barnen ofta 40 timmar i veckan i skolan, så dela upp i två turer tror man inte heller kommer gå, utan det troliga är att i alla fall grundskolan kommer ha en del i skolan i höst och en del fortsatt hemundervisning. Mm. Men det man ser är att många barn har fallit utanför. Det var redan ett problem innan att många hoppade av skolan, särskilt i vissa delar i södra Italien som var utsatta då. Och den gruppen ökar ju nu. Så det är oroväckande inför framtiden.
Barn som inte har så att säga, just kontakt med något samhälle eller någonting organiserat alls.
Ja, precis.
Det är jätteintressant att höra också de här grupperna du talar om. För här i Finland väntar vi ju nu på besked om hur exakt den här skolstarten ska gå till. Och fortfarande kanske en del som tror att vi kör som helt som vanligt som vi gjorde här i början av mars. Men det är ju inte alls säkert att vi får det här heller, utan det kan också bli grupper. Men det vet vi inte än exakt hur det faller ut. Johnny Kjellborn, är tyskarna lika, delstaterna lika splittrade om skolan som de är om utegångs... regler?
Det är det nog, eftersom den här hela utbildningsväsendet är en delstatsfråga, så det är delstaterna själva som egentligen bestämmer allt vad gäller utbildning och skola. Det som för Tysklands del, det är kanske svårt att tro det, men att den här situationen här är kanske, ska vi säga, närmare Italien än vad den är närmare Finland, just när det kommer till den här skolundervisningen hemma. Att också Tyskland, trots att det är ett rikt land, så är det på många sätt digitalt underutvecklat, och det är lite samma problem som vi har här, att man försöker nog på något sätt vara innovativ och få den här undervisningen att löpa, men samtidigt så har man de här problemen med familjer som inte har uppkoppling eller inte har då datorer, telefoner i den utsträckning att de här barnen överhuvudtaget kan delta i undervisningen. Så att här förs nog också en diskussion kring det, att hur ska man få den här undervisningen i skolan igång igen. För tillfället är det så att alltså avgångsklasser och abiturienter, så de har kunnat börja, men att nu på onsdag under det här mötet så ska det då dras upp riktlinjer för hur skolorna ska kunna öppna under de kommande veckorna. Och här kommer det då att ligga på delstaterna långt, eftersom de har just som makten i den här frågan, så att vi kommer nog att se helt olika tidtabeller. Det som det har talats om här mycket är det att varje skolelev borde ha rätten att gå till skolan innan man går på sommarlov. Det varierar också mellan delstaten, att vi talar här om mitten av juni ända fram till början av augusti, men att före det här så borde varenda skolelev åtminstone på något sätt ha varit i skolan, och man försöker då utreda olika möjligheter hur det här ska gå till. Att ska det vara då att man går i skift i skolan, eller hur ska man kunna hålla de här grupperna så små som möjligt, för att vi har ganska stora klasser också i skolorna här. Så att det här funderas som bäst på att man drar upp riktlinjer inför det här onsdagens möte. Det som kanske väcker mest debatt här i Tyskland är ändå daghemmen och när dagisbarnen ska få gå på dagis igen. Det är den stora frågan, för att där har vi också föräldrarnas roll. De ska tillbaka på jobbet, eller många skulle gärna säkert gå tillbaka till jobbet också efter att ha jobbat hemifrån. Så den här, ska vi säga, den här dagisfrågan, den är någonting som diskuteras akut här.
Det här vi hörde i början, hur Kristin Sandberg nämnde det där, att det var 4-5 miljoner italienare som idag nu går tillbaka till sina jobb. Mestadels var det män. Men det här rent allmänt, hur stor har, så att säga, om vi jämför lite grann i era respektive länder, alltså, hur många har de facto nu inte kunnat jobba? Italien bara, vad är 4,5 miljoner eller 4-5? Vad är det som är i storleksordning av den italienska, så att säga, arbetsföra befolkningen, Kristin? Vet vi så ungefär?
Ja, nej, men jag tror att någonstans så är det 2,5 miljon som fortfarande arbetar hemifrån.
Just det, men de jobbar i alla fall, så att säga, men hemifrån alltså då. Jag tänkte vad jag får...
Nej, men det... Ja, det här, jag kan inte säga. Jag vet att kvinnorna är ungefär 50% av kvinnorna aktiva på arbetsmarknaden. Men den stora sektorn som ligger nere, det är ju turistnäringen som är 15% av ekonomin i Italien. Mm. Där har du, ja.
Och den fortsätter, hur, alltså är den stängd fortfarande? Eller det finns ju inga turister förstås, men
ja.
Vad händer med den? Vet man någonting?
Nej, hela uppöppnandet kommer nu ske gradvis. Det som öppnat idag sa jag framförallt med fokus på tillverkningsindustrin. Sen framåt 18 maj pratar man om att öppna detaljhandeln för vanliga, alltså affärer som då inte säljer mat eller apotek eller så är ju fortfarande stängda.
Mm.
Även museer och bibliotek då kommer öppna. Och sen framåt juni, till exempel frisören nämnde ju Johnny i Tyskland där, det tror man kommer kunna öppna upp i juni. Så det kommer gå sakta. Även restaurangerna, som är en jättestor bransch i Italien, kommer inte öppna förrän framåt juni heller. Om det nu går, för här är det hela tiden om vi kommer hålla smittspridningen under kontroll. Annars så finns risken att man måste backa tillbaka igen.
Just det. Även italienarna är långhåriga, förstår jag. Det här, sommaren kom ju på. Vem tror man någonstans på ett något slags sommarlov, och vad gör man då? Hur går diskussionerna i era länder? Börja den som vill.
Jag kan väl säga då från Estland att för att lite fortsätta på förra frågan och koppla till den här, att här följer man alltså så väldigt strikt det här 2+2, så att de flesta har ju kunnat jobba, jag menar också på arbetsplatserna, så kanske det har varit tunnare mellan stolarna och så där, men och sen väldigt många jobbar hemifrån, och jag tror nog att tanken här är att sommarloven på det sättet ordnas som normalt, och det är väl just också här den här turismnäringen, restaurangerna och så som har varit mest tvungna att stänga ner eller åtminstone halvera sin verksamhet. Och det talas väldigt mycket om det, att man borde få igång den här turismen, och just att människor ska få ha den här tiden att resa runt i eget land och använda sina pengar inom landet som turister för den här näringens skull. Och där förstås kommer sen Finland in som en förhoppning också, finska turister.
Ja, vi känner ju just då till Estland som just resemål. Och så att säga. Men samtidigt sa du alltså 2+2-regler. Man måste få vara 4. Och avstånd och allting. Så det blir ändå begränsat under den kommande närmare framtiden. Hur den blir när man besöker Estland i sådana fall.
Och där så beror det ju, tror jag, väldigt mycket på vad Finland säger. Om Finland plötsligt säger att finländare ska få komma hit under sommaren, så då tror jag att Estland är ganska beredd på att anpassa våra regler till något som lockar finländare hit.
Mm. Det där, Kristin Sandberg, alltså italienska stränderna brukar vara packade. Det är inga 2 meter mellan handdukarna där på sommaren. Hur ska det här gå?
Ja, exakt. Skräckscenariet är ju, de har visat att vissa redan börjar projektera att man skulle bygga plexiglasbås på stränderna, det vill säga att varje familj då skulle ha viss kvadratmeter, man skulle vara inne som i en bur. Ja, jag har sett bilder för det, men det är i alla fall som sagt inte något önskvärt. Risken är ju att det blir att fler strandremsor kommer privatiseras, vilket också varit en utveckling under många år, men det gör ju att det är då många som inte kommer kunna ha råd att, jag tror överhuvudtaget det kommer vara många som inte kommer ha råd att åka på semester. Just nu idag får de som bor vid stranden gå ut och ta en promenad, men Och man får även åka ut till stranden om man bor i den, en region där det finns hav. Men jag tror det är väldigt osäkert inför sommaren, och dessutom så har man ju faktiskt mycket, mycket mindre semester här än i Finland. Så att de flesta brukar ha ett par veckor i augusti. Så resten av sommaren brukar ju barnen gå på ofta då sommarskola också för de som kan, som arbetar. Och det är också väldigt osäkert vad som kommer hända med dem. Varenda förening i de flesta städer brukar anordna någon form av sommaraktivitet där barnen tillbringar dagarna. Och det är också stor osäkerhet kring allt just nu, skulle jag vilja påstå. Jag tror också att många som ska starta upp igen känner sig också osäkra. Alltså man vet ju inte om man kommer kunna hålla sig inom de säkerhetsrestriktioner som man måste för att kunna driva en verksamhet. Så det är väldigt osäkert. Jag vet också, här är samma problem som i Tyskland delvis, även om man försökt hålla en nationell linje, att regionerna har visst självbestämmande. Så att i Kalabrien tror jag redan förra veckan helt plötsligt så sa de att de kunde öppna alla kaffebarer igen, och det är ju någonting som människor gärna går på. Så att då öppnade de men behöll jalousierna, heter det, de här gallergrindarna nerfällda, för de insåg att det var i princip omöjligt att låta folk komma in och ha en kaffe och hålla 2 meters avstånd och så. Så att det är väldigt osäkert.
En annorlunda sommar i Italien för italienarna och utan tyska turister, Johnny Sjöblom. Vad gör tyskarna i sommar, vet vi det?
Ja, det är den stora frågan som också diskuteras här, att tyskar tycker ju om att turista, men att det varnas ju nog nu redan för att det knappast blir italienska eller spanska strandsemestrar under den här sommaren, och att man förbereder folk att kanske fira semestern i hemlandet, för att man vet ju inte ens om gränsen till Österrike kommer att vara så mycket öppen, att Österrike har till exempel meddelat att man säkert gärna i något skede tar emot tyska turister, men att här är det lite så att man kan faktiskt varken säga si eller så, att vad kommer det att bli. I förra veckan så meddelade till exempel det tyska utrikesministeriet att man gav en resevarning i praktiken för hela världen, så att man får ju se att om det överhuvudtaget blir utrikessemestrar för tyskarna den här sommaren. Vad gäller ännu det här arbetet och hur många som jobbar, så där har vi åtminstone för Tysklands delen så här, ska vi säga, riktigt konkret siffra. Det är ju svårt att säga, att det är ju ett sånt pussel här också med det här arbetet, att vem jobbar och hur jobbar man, men att det som kanske säger något om den här tyska ekonomin för tillfället, vi har en sån här sak som kallas för korttidsarbete med ett statligt understöd som man kan kanske jämföra med någon slags permittering, och för tillfället så är det ungefär 10 miljoner tyskar, ungefär en fjärdedel av hela arbetskraften som får det här stödet från staten, så det är den här storleksordningen som vi talar om, och det här gäller ju de stora industrigrenarna, framförallt till exempel då bilindustrin, där största delen av arbetstagarna har varit på någon så här, på de här arrangemangen för kort tid. Nu så har vissa fabriker börjat köra igång igen, men att det är ju lite si som så, att man vet ju inte hur den internationella marknaden utvecklas, om man överhuvudtaget kan sälja någonting som man producerar ganska begränsat nu för tillfället, trots att man visserligen har då kört igång de här fabrikerna igen, eller åtminstone vissa produktionslinjer.
Intressant. Ja, den här slutnotan kanske, det hinner vi inte gå in på i den här sändningen, den har vi inte fått än, och den enda vi vet att den kommer vi att betala på väldigt länge ännu. Det jag ville höra med er nu när vi på något sätt börjar helt bortsett från egentligen, vi pratar ju egentligen inte alls nu siffror om hur det går med smittade och sjuka eller offer eller något sånt där, men jag tänkte en sån här fråga, att Hur går diskussionerna i era länder kring stödet för, alltså är man överens fortfarande om att de här åtgärderna var rätt och lagom och tillräckligt länge och så vidare, eller finns det här avvikande åsikter också?
Jag kan kanske börja på det jag slutar här, just kring de här ekonomiska prognoserna för hur man ser på det här, att åtminstone här i Tyskland så börjar det vara så att man nog från ekonomi, eller från, ska vi säga, företagens sida börjar höra allt mer, att här nu senast de här medelstora företagens branschförbund för några dagar sedan, så de klagade eller var hårt kritiska till det att politiken endast hör på vad man kallar då, eller vad man ser som virologernas åsikt på det hela, att man i det här skedet nu sen, allra senast borde börja också ta den, de här ekonomiska rösterna på allvar, så att säga att man måste se de här ekonomiska konsekvenserna av den här krisen. Samtidigt så har vi haft en del demonstrationer mot de restriktioner som vi har här i landet, och demonstrationer då som kräver att de här lättnaderna borde komma snabbare. Men ser man så där på majoriteten av befolkningen, så tror jag ännu att det finns ett rätt brett stöd för de här åtgärderna. Det som kanske har ändrat är att man kanske har blivit själv lite så där, att man ser lite mellan fingrarna hur man följer de här reglerna, att det är helt klart att folk här också rör på sig betydligt mer än vad man gjorde i början av den här krisen. Att går man ut här idag, så ser man åtminstone att trafiken är ungefär på en nivå som motsvarar en vanlig vardag, så att det har åtminstone ändrat under de här senaste 2 veckorna.
Mm. Är man mer upprorisk i Italien, Kristin Sandberg, eller är alla nöjda?
Nej, men det är väl lite som i Tyskland skulle jag gissa. Alltså Confindustria, som är företagarnas intresseorganisation såklart, de har ju tryckt på för att det måste börja öppnas upp. Men samtidigt har kontoexperterna och de beslut som har fattats fått brett stöd hos allmänheten. Och jag tror att det som det handlar om är att skydda sjukvårdssystemet. Det är det de sagt, att börjar spridningen att öka igen, här kommer man att ha stenkoll på vilken hastighet smittspridningen går i. Varje kväll kommer det gå rapporter, och om den planerade öppningen i olika faser kommer ju behöva stoppas upp om det blir nya, vad säger man, liksom kärnpunkter där smittan sprids mycket. Och det räknar man i och för sig också med, men då kommer man behöva ringa in de zonerna igen och göra röda zoner. Just nu är det 1500 personer ungefär i intensivvård. Ett tag var det ungefär 3-4 gånger så många personer i intensivvård. Och det här allting handlar om, alltså att hålla nere belastningen på sjukvården, för annars kommer den att kollapsa. Nu är den väl redan liksom, har varit testad till bristningsgränsen, så det är det handlar om. Och jag tror även sjukvårdspersonalen som jag har varit i kontakt med säger, det är liksom både att vi förstår att man måste öppna upp, och de vädjar nu till italienarnas sunda förnuft liksom. Rör er inte ute mer än absolut nödvändigt. Så
att man har ett visst skyddsbeteende som man har lyckats lära sig, ska man fortsätta med. Det här Gustav Antell i Estland, det här att jag tänker mig väl att Estland har så ungefär som Finland ganska kommit väl ändå lindrigt undan egentligen, och haft ganska stränga åtgärder. Alltså, våra länder är inte de här som har drabbats hårdast. Har det bland esterna funnits så här att man börjar tycka att det här har varit nu, så att säga, med tanke på att inte så många har drabbats, att det har varit väl hårda åtgärder som kanske borde inte ha tagits? Eller finns det en sån diskussion hos er?
Både jo och nej, kanske med betoning på nej. Det vill säga, det märker jag tydligt nu de här senaste par veckorna, hur det när vädret har blivit bättre, så gatorna är nästan fulla med folk, känns det ibland. Det är väldigt många som rör på sig. Många restauranger som tidigare tog restriktionerna som så att det enda de fick göra var att sälja mat hemma, och de stängde liksom, en massa restauranger stängde nästan alla. Så de har börjat öppna, och man kan kanske sitta där nu och myndigheterna ser att det inte är så farligt. Och det finns ett sånt här liksom samspel där ingen riktigt vet vad som gäller, och alla börjar lite lätta på det här. Men samtidigt så är stödet för åtgärderna och kraven på att det snabbt nu ska öppnas upp, alltså stödet för åtgärderna är stora, kraven är relativt små. Förutom kanske från företagarorganisationerna, men jag vet att många också småföretagare säger att det fungerar så här, att vi ska inte, jag menar, som så många andra så är det ju alltid den här frågan att vad sätter man först, och det är väldigt få röster som säger att ekonomin borde sättas först. Det är klart att också regeringen säger att den är jätteviktig just nu.
Vi hörde Kristin Sandberg berätta här att man så att säga förbereder sig på att ifall att kunna återigen ringa in såna här lokala utbrott och möjligtvis kanske just begränsa dem så att inte hela landet måste sättas i karantän. Är det några åtgärder som man diskuterar att man borde införa, till exempel, nu tar jag som exempel bara det här att ha ansiktsmask i kollektivtrafik och annat som man inte haft tidigare, istället som så att säga motdrag mot att man nu släpper loss folk och får röra sig ut och sitta på tåg och bussar?
Ja, i Estland är det väldigt tydligt. Alltså regeringen har sagt som så att, eller statsministern har sagt som så att det borde vara en social norm att man använder ansiktsmask när man rör sig utanför hemmet, men att det kommer inte att komma några strikta begränsningar eller så om det här. När man rör sig inomhus nu när butikerna och kanske då nästa vecka köpcentren öppnas, så då är det möjligt att det kommer, troligen inte, men det är möjligt att det kommer en regel att man ska ha mask. Det har kommit upp ett par skyltar utanför vissa butiker här där de säger, där de ber kunder att ha mask på, men inte har jag sett att det inne i butiken sen används någon mask.
Mm. Ja, för Tysklands del kan man säga att på den här punkten så är delstaterna eniga för tillfället att överallt så är det obligatoriskt med just de här munansiktsskydden för tillfället. Om man går till exempel går jag till butiken här nu efter det här, så måste jag ha ett munskydd på, eller åka med tåg eller buss. Så det här gäller för tillfället. Hur länge det kommer att vara så här, så det vet man ju inte än, men att den här diskussionen har hela tiden gått det att ju mer man öppnar upp, desto mer så måste det komma något sånt här istället, så att den här spridningen av smittan åtminstone på något sätt förhindras, eller man utgår från att det här nu på något sätt åtminstone ska förhindra spridningen genom att alla bär det här. Och det är faktiskt så att när man går till butiken så är det så att alla bär det här skydden för tillfället.
Lydiga tyskar hör jag här. Kristin Sandberg, kommer det italienska leendet försvinna bakom en ansiktsmask också hos dig?
Ja, men det är, precis som i Tyskland så har vi haft munskydd här när vi har gått till affären, och man behöver ta på sig plasthandskar också innan man går in. Och det kommer bli obligatoriskt för alla över 6 år när man vistas på alla platser som är stängda, alltså som de sa. Tåg och affärer och inomhus helt enkelt. Man får väl gå ut i parken, men är man flera personer så bör man ha munskydd då också. Så det är det som gäller. Jag hörde idag också att man eventuellt vill göra det obligatoriskt på tågen att man ska ha handskar också, sådana plasthandskar. Och det börjar faktiskt redan bli ransonering på de produkterna. I mataffären häromdagen fick man bara köpa ett paket munskydd och ett paket plasthandskar. Så att...
Det blir det nu.
Det kommer vara strykande åtgång på dem bara.
Den nästa hamstringsvågen över Europa här. Vi får se hur det blir här i Finland med den saken. Jag har själv aldrig haft använt ett ansiktsskydd. Jag vet inte hur det går för er som lyssnar här på radio, om ni har redan börjat. Men det kanske kommer här om bara några timmar, vet vi redan. Kanske mera. Vi sätter stopp för slaget efter 12 här. Tack så mycket Gustav Antell, tack Kristin Sandberg och Johnny Sjöblom som stannar kvar här på Svenska Yles hemsida där ni kan chatta och ställa frågor till de här fantastiska medarbetarna som vi har runt om i Europa. Gå dit chat.yle.fi och tala med dem. Och jag säger här Stefan Winiger från slaget efter 12. Tack och hej, och vi hörs igen.